Hallo? Hallo, der Mai? Nå, hva har jeg skrevet her? Jeg har skrevet takk for velkomsten. Deilig å være her igjen. Faktisk, vi har savnet jer. Det er så meget ambivalent at stå her. Så vi fikk 10 år her. Og det er ikke fordi vi ikke glad for at komme inn andre sted, men og de her tårer var ikke forberedt, men det var meget rart å være her igen og synge, og Lisa, hun plejer at være sådan, hun er, og en meget god intro, som er meget tro med det, jeg har tænkt at sige. Så tak. Og undskyld. Jeg kender mig igen, måske. Vi har læst Romerbrevet 8, 18-30. Der er rigtig mange vers og momenter. Og jeg har kigget lidt på teksten igennem et stykke tid, og det jeg har kommet frem til er, at den har en form for disposition, den her, de her fire punkter, momenter, fra Guds ånds side. Og det jeg tror teksten vil sige er først og fremmest, at vi skal løfte vores blik mod den dag, hvor Jesus kommer tilbage, og hvor vi bliver forløst fra det legeme, vi har her. Og på den her vandring, så kommer skriften os til hjælp med to ting. Det ene er, hvad kristen tro er, håb, og så minder den om, at ånden beder for os på den her vandring, vi er på. Og så er det det sidste afsnit, som siger noget om, at alt virker til sammen til det gode for den, som elsker Gud. Det er et vildt statement, det skal vi også kigge på. Også at Herren ønsker, at vi skal blive ligedannet med Jesus og minde os om, at vi er retfærdige. Men lad os starte der, hvor teksten... Jeg har også savnet dig, Martin. Altså, fix it. Ja, der var den her. Jeg mener nemlig, at lidelsene i den tid, som nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares for os. Romermenigheden dengang oplevede voldsomme lidelser under Nero. Han satte ild til byen, og så anklagede han de kristne bagefter for at stå bag, ifølge rygterne. Det blev straffet på hårdeste vis med offentlig henrettelse. Vi har jo sådan en dejlig morgen i dag, og vi spiser lidt morgenmad. Ost, juice, smør og syltetøj. Nyder en god kop kaffe. Lidt i avisen om krig og jordskæld forfølgelser, men fokus er hurtigt tilbage, der hvor vi er med et stykke brød og hygge. Og det er ikke fordi, jeg skal rive hverken mig selv eller os ud af hyggen eller idyllen før tid, men Bibelen siger, at virkeligheden kan hurtigt forandres, også for os, inden Jesus kommer tilbage. Vi ved ikke hvornår, men vi kan ikke udelukke, at vi kan komme til at dele kår med romermenigheden dengang, og andre kristne, som lider for Jesu navns skyld. Men nu handler ikke teksten om, at der skal komme lidelser. Det handler, ja, det vidste romerne godt. De var midt i den. Det de havde brug for at vide, var at der ventede noget bagved, nemlig en forløsning. Den herlighed, som skal åbenbares på os. Når vi taler om forløsning i denne kontekst, så taler vi om det, som skal ske, når Jesus kommer tilbage. Vi hører lidt i 1. Thessalonikerbrevet, det bliver desværre den norske her, det står: for så sandt vi tror, at Jesus døde og opstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem, som har sovnet, ind sammen med ham. For dette siger vi jer med et ord af Herren. Vi som lever og bliver tilbage indtil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forvejen for dem, som har sovnet ind, altså de, som er i graven. For Herren selv skal komme ned fra himlen med et bydende råb, med overengels røst og med Guds person, og de døde i Kristus skal først opstå, deretter skal vi som lever, som er blevet tilbage, sammen med dem rykkes op i skyer, op i luften for at møde Herren, og så skal vi for altid være sammen med Herren, trøste hinanden med disse ord. Altså et scenarie, hvor vi ser, at Jesus går ned, og och vi går upp och så kommer det här mötet som vi synger om soon and very soon. See the king. Vi möter Jesus i skyn och det här ögonblick där blir vi förlöst från vårt gamla leme och vi får ett nytt. Johannes första brev säger det sån: mina kära, vi är Guds barn nu och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Vi vet att när han uppenbaras ska vi bli liksom han. Han för vi ska se ham som han är. En dag ser Jesus face to face, blir han lik. Glemt av alle de lidelser som vi talt om inledningsvis. Vi har forløst. Aldrig mere en syndig tanke. Aldrig mere syndig begær. Dumt ord, ulyst til Guds ord. Alt er blevet nyt. Vi er blevet Jesus lig. Hvordan tænker vi om dette øjeblik? Jeg tror vi kan have det forskelligt, hvem vi er. Måske hvor meget vi kæmper med anfægtelse og vanskelige dage. Men teksten understreger, at alle vi som har fået Guds ånd, sukker og længes efter denne dag. Vi bærer et ekokammer, så når Jesus siger, jeg kommer snart, så lyder det herinde, ja, Jesus, kom her. Vi tænker måske ikke over det, vi mærker det ikke måske, men sådan er det. Ånden herinde sukker efter at Jesus skal komme tilbage. En interessant del af vores tekst er for skabningen venter med længsel på at Guds børn skal blive åbenbares. Den tredje linje der. Det står ikke noget om de her ting andre steder i skriften, så vidt jeg kan se. Men det står, det er at sol, måne, planeter, træer, dyr, hunde, heste, al den skabning som findes, venter, sukker, på at vi skal åbenbares og forherliges. Skabningen bliver jo næsten altid betegnet som den eller det, ikke du eller jeg. Det skal liksom ikke blande sig i min himmelvandring, tænker jeg, men det gør den, siger Paulus. Den venter med længsel på den store dag, vores store dag. Ja, den længter også selv efter at blive forløst og komme ud af det her trummerum eller planetens gang eller planters op og ned og død og opstandelse. Men det har alligevel tvunget mig ind til at tænke, hvad er det for noget det her? Og der har jeg fundet nogle få eksempler, som jeg bare hurtigt vil vende med jer. Biliams esel, har I hørt om det? Men eslet sagde til Biliam, er jeg ikke dit eget esel? Som du har redet på lige fra du var lille til i dag, plejer jeg måske at behandle dig på den måde. Det er næsten sådan Shreks univers, ikke? Eller Sinas bjerg. Hele Sinas bjerg var hyldet i røg, fordi herren var steget ned på det ild, og røgen steg til vær som røgen fra en smeltovn. Hele bjerget skælvede af stor rædsel. Vi hører om elve, som klapper et fintræ, hvor Jesus siger, dig skal det ikke bære frugt. Så selvom skabningen altid kommer til at være Guds skaberværk, er det som om den også har noget personlighed. Og man må kalde det det. Den sukker i hvert fald i dagens tekst, for at vi skal nå målet. Og så nævnte jeg to hjælpepinde på vej mod målet, mod forløsningen. Vi kan læse det ned, så her. Til det håb er vi frelst, men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se, men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med utholdenhed. Igen, det håb som vi er frelst til, er at vi skal forløses. Den dag det sker, kan vi, og skal vi se frem til med håb. Men nu af det, Paulus har skrevet, er underligt. For alle ved jo, at når man ser noget opfyldt, er det ikke længere et håb. Man kan ikke håbe på noget af det, man ser. Ligesom når du venter på en ven skal dukke op, og han kommer, så håber du ikke længere, at hun eller han kommer. Så er din forventning ikke længere et håb, men noget du ser. Så det Paulus her skriver, men et håb som man ser opfyldt er ikke noget håb. Det er utroligt oplagt. En selvfølge, tænker vi. Men siger Paulus, håber vi på det vi ikke ser, väntar vi på det med uthållighet. Det är också lite mystiskt att han skriver det som det, det att vi inte ser något ger oss större tålmodighet i vårt hopp än när vi ser. Vi blir mer uthållna när vi inte ser. Det är inte logiskt för oss. Vi tänker att hvis vi får se lite i en bävre gardin så blir vi mer uthållna. Men Guds ord säger att hoppet blir starkare när vi inte ser. För att det här ska ge mening blir vi nödda att läsa ett vers. Trosvers i Bibeln. Det står tro är fast tillit till det där hoppas på. Overbevisning om det där inte ses. Tro är fast tillit till det där hoppas på. Overbevisning om det där inte ses. Det vi ska lägga märke till här är att ett hopp i bibelsk förstand är förbundet med något säkert. Tro är fast tillit till det där hoppas på. Overbevisning om det där inte ses. Vi tänker i vår språk att tro och hopp är antagelser. Jag tror bestemor kommer på besök. Jag hoppas jag får en god karaktär. Men inte i kristen tro och i Bibeln. Där är tro fast tillit och hopp overbevisning. Samtidigt blir det understreget att det vi tror och hoppas är något där inte ses. När jag har läst det här vers tidigare så har jag tänkt det är också ett faktum. Jag tror på något jag inte ser. Jag tror på himlen men ser den inte. Men när jag undersöker i Guds ord förstår jag att det att inte att se inte kun är en förklaring på tron men ett utgångspunkt för att hoppa och tro. Jag tror och hoppar för det jag inte ser. Jo, man kunde gott tänka som disciplinerna på Jesu tid. Se Jesus med det fysiska ögat och samtidigt komma till att tro på ham. Men de kunde inte komma till att tro på ham med hjälp av det de såg med ögonen. Tron var nödt att bli född i hjärtat av Guds ord. Vi nämner två exempel. Thomas, kan du huska ham? Disciplen, tvivlaren. Han kunde inte tro för att han hade sett och märkt Jesus så. Jesus kommer ham i möte på den åttonde dag. För de du har sett mig, tror du, salig är de som inte ser och livet tror. Vad säger Jesus här? Jo, han säger att de som inte ser och livet tror är salig. Thomas och alla de andra disciplerna hade sett Jesus och hade följt ham och sett många tecken och under. Det underliga är att hvis tron inte var född i deras hjärta med Guds ord och Guds ånd med det de inte såg så vill de förlata Jesus samma hela Israel som gick den en vägen. Det är ett exempel. Emmaus vandrarna, de gick mot Emmaus efter Jesu uppståndelse samman med Jesus, men de genkände ham inte. På vägen utlägger Jesus Bibelns ord för dem och i möte med detta ord, kan huska det, så bränner deras hjärta. När han försvinner sitter de utan den fysiska Jesus tillbaka men med ett ord och en stark förnyad tro på Jesus. De säger, brände våra hjärta inte i oss, men han talade till oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Det var där Jesus ville ha dem, in i orden, inte i det att se. Varför tar jag denna lite längre tur utifrån dagens text? Jo, för jag synes det är avgörande att vi inte ska försöka och ge efter något vi kan se med ögonen när vi ska tro på Jesus. För så kommer vi inte till att tro på ham. Istället ska vi finna tröst i Guds ord, skapande makt när vi vill tro på ham. Det var den väg alla Jesu discipler måste gå. Och sedan den gång har otaliga människor kommit till att tro utan att se. Många människor har varit villiga att gå i döden för Jesus, även om de aldrig hade sett ham. De såg inte, följde måske inte så mycket, men de hade en fast tillit och en övervisning som förmådde att bära dem igenom martyrier. Tänk på det. Miljoner av människor som aldrig har sett Jesus tror på ham, ber till ham varje dag och lever och ånar i hans närhet, samtidigt som hela Israel närmast den gång som så ham. Hør hva Johannes skriver. Men enda han hadde gjort så mange tegn for øynene deres, trodde de ikke på ham. Hva så med oss, som tidvis eller slett ikke har denne tro som en fast tillit og en overbevisning om det der ikke sies? Som tenker at det å tro er at anta og at håp om forløsning er et perifert håp. Jeg vil gjerne si noe til oss. Måske litt det samme som Thomas med disiplene har sagt til ham. Han var ikke sammen med disiplene den første gang, Thomas. Men når Jesus møter dem, en gang har de sagt, kom med oss. Så har de fortalt, de har sett den oppstande, kom med oss. Og så fulgte de han dem til fellesskapet. Og så kom Jesus året dag efter oppstandelsen. Og de mødes. Hvis noen av oss sitter med en tro uden visshet, vil jeg bare oppfordre oss til å komme der hvor de troende mødes. Der vil Guds ord lyde. Kom og legg ærlig all tvil og alle tanker framfor Jesus. Han vil gjerne møde oss. Så vi er frelst til et håp om forløsning, men det er ikke noe håp som jeg håper det kan bli godt vær i morgen. Det blir det. Men et bibelsk håp som er helt fast og sikkert, når vi kan stole 100% på. Hvordan kan vi det når vi ikke ser? Jo, det kan vi fordi Guds ord er til å stole på og skape tro. Det siste ende Guds ord og troen på det som skal bringe oss frem til målet. Stadigvæk, vi er på vei mot forløsningen. Vi har fått den her formening, men også en oppmuntring til hva tro er. Hvilken en hjelp har teksten til oss? Fordi faktisk, når vi møter troen som den er beskrevet her, så glider vi måske enda inn i en større usikkerhet, fordi nå er plutselig ikke troen jeg har styr på. Troen er noe jeg må få. Hva nu? Og så læser vi og også ånden kommer oss til hjelp i vår skrøpelighed. For hvordan vi skal bede, hva vi skal bede om, ved vi ikke, men ånden selv går i forbøn for oss med usigelig sukke, og han der renser i hjertene vet hva ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Ånden beder for oss. Når vores bønner holder op, jeg er langt inden, så beder Guds ånd med og for os. Han beder ikke tilfældigt, men efter Guds vilje med usigelige sukke, og han renser hjertene. Og baseret på det han finder, beder han. Vi ved ikke nødvendigvis, hvad han beder om. Nogle gange så kan jeg få en sådan lille antagelse, hvis jeg bliver for hårdmodig, så får jeg en ydmygelse, eller en overraskende opmuntring, når vi er langt ned. Jeg har faktisk en lidt dårlig nat i nat, eller lidt sådan kæder, når jeg stod op, og så lavede jeg en kop latte, og så i latten, så var det sådan en kæmpe smiley. Altså, det har jeg aldrig set før. Vi behøver ikke at betyde noget som helst. Jeg er ikke den type, som tolker på ting. Eller hvad siger min kone til det? Men det var bare en sådan kæmpe smiley. Nå, det ved vi ikke. Jeg har bare lyst til at nævne det. Når vi går vores egne veje, måske han beder om, at vi må finde ind til ordet. Han beder uanset, om vi kan vide det eller ej, med sukke, som ikke kan rummes i ord. Han beder så tilløfte sig for os, at Guds vilje må ske i vores liv. Det her er så ånden som beder. Vi kan også læse to steder, eller i hvert fald nogle steder i Bibelen, at Jesus beder for os. Det synes jeg også er meget opmuntrende. Jeg beder for dem, siger han i den ypperste præstelige bøn, lige inden han skal dø. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Jesus bad for dig den gang, han var mest presset, og efterlod et dybt spor af omsorg og kærlighed efter sig til dig. Han beder for dig, dit liv, din familie, Mest av alt beder han om at vi må klare skjerne mot det evige land. Så står det sånn i Hebrevet, derfor kan han også helt og fullt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og vil gå i forbund for dem. Her kommer vi enda tettere på Jesu funksjon for Gud i vores liv. I den ypperste prestelige bønnen vi leser fra, beder han for oss om at vi må bli bevaret, men her er vi helt innenfor Guds trone. I brandpunktet av korset og forsoning, hvor Jesus står for Gud og taler min sag lige nu. Han døde og opstod og lever altid og går i forbøn for oss. Han står ikke der og manipulerer Gud til å se en anden vej, men han siger, kig på mig. Når vi er syndet, når vi falder, når vi ikke strækker til, så beder han, faderen, om at se på ham, som har sunet vores synd til evig tid. Så ja, vi er på vej mot målet. Vi er ikke alene. Vi ser forløsningen i horisonten. Vi har et ord om tro, som skaber tro, og som binder os op mod Jesus, som beder for os. Så vi kommer til det sidste afsnit. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Det står, at alt på vores vandring virker sammen til gode for dem, som elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Det kan være svært at tage ind for en nigeriansk kristen mor, som har mistet 5 børn i forfølgelse, eller for nogen af os, som har mødt store lidelse. Min søster fra, som jeg besøgte i Kenya i november, hun blev fløjet hjem med ambulancefly for en måneds tid siden med akut leukemi. Jeg mødte hende i torsdag, så hun sitter inde på hospitalet i Oslo, er i gang med start den anden omgang med cellegift, og det dræber alt nærmest. Det er ikke hende, jeg citerer verset til, fordi det giver ingen mening. Men selvom det er absurd, så er det et faktum, fordi det står her, at de som elsker Gud, tager det som han giver fra hans hånd. Alt virker sammen til det gode. Vi vil møde mange onde ting, sygdom, dårligdomme, som vil ramme os. Men vi har et løfte om, at alt virker sammen til gode for Guds børn. Det kan ikke forklares, men det står. Når vi så læser videre om, hvem de her Guds børn er, så kan vi få det lidt galt i halsen. Det står nemlig om denne gruppe, at de er kaldet efter Guds beslutning. Noget, som kunne tolkes som, at de som elsker Gud, er udvalgt, håndplukket. Det vil vi hurtigt misforstå, fordi vi er så indadskuende. Vi tænker nemlig, at udvælgelsen finder sin grund i mig, og ser ikke, hvordan Guds udvælgelse er langt bredere, højere og større. At den ikke beror på kvaliteter i mig, men på kvaliteter i Kristus. Den reformerte teologi og Calvin siger, at Gud udvælger det enkelte menneske til enten fortabelse eller frelse. Det kaldes den dobbelte predestination. Vi kunne sige noget om det, men jeg vil gerne understrege vores kære Martin Luthers forståelse af det at være udvalgt. Han siger, at alle er udvalgt i Kristus. At Gud elskede verden. Han kom til os alle, og at verden, som kom til Jesus, vil han ikke støde på. Videre, hvis du ikke agter en så stor frelse og vender dig bort fra Guds kald, er det dit eget ansvar. Så er det menneske, som vælger fortabelsen, ikke Gud. Det kaldes en enkel predestination. Og inden vi ser lidt på, hvad det betyder for os, vil jeg gerne gøre opmærksom på teksten igen. Et ønske Gud har for os om, at vi skal formes efter Guds søns bilde. At vi kan blive ligedannet med Guds søn. Det är hans mål för oss i allt det här. I varje fall ett delmål på vägen mot det himmelska mål. Vad är ett kristent förebild? Jag missade en god vän för ett halvt år sedan, Carl Ries. Han var på många mål ett förebild för mig. Som jag talade lite mer än han gjorde. En förebild som människa och kristen. Och de som läser Bonne, jag har lige skrivit ett minne av honom. Jag såg mig upp till honom på många måder. Ser upp till vänner, så upp till min hustru. Och så sitter vi här och kan också ha det hopp om att Kristus vill forma mig efter sitt bild. Vi kan måske tänka en sån hög, flott fyr som har styr på det hela. Inte vi tänker på Kristus som böjer knä och är föraktet och skröplig. Det kan vara många ting man kan nämna. Uansett så kan vi uppleva mig lite förebildaktig när vi vänder blicken inåt. Det är inte mig att komma efter, men samtidigt så upplever vi måske att vi kan göra en forskel för ett människa på en underlig eller överraskande. Och alltså det sista, en understrykning av vad det vill säga att vara utsagt, att vara född på ny. Står där att Jesus är den första födde. Står det. Så är han den första födde bland många bröder. Och så står det att den som har förut har bestämt det, har vi så funnit ut att han har förut bestämt oss i Kristus, han har också kallat. Han har kallat oss in i sin flock. Var på sin måde. Och så står det, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdig. Och det är det sista ordet jag ska stå för som det riktigt är, och det är rättfärdig. Vad är det? Han har gjort dig rättfärdig. Vad betyder det? Ett av de avsnitt i Bibeln som jag håller mest av i den förbindelse, det är Zakarias 3:35, och Josua är står för Herrens ängel. Läs det. Men Josua var klädd i skitna kläder där han stod för ängels åsyn. Och ängeln tog till ord och sa till dem som stod föran ham: "Ta det beskitte tøj av ham." Och till ham själv sa han: "Se, jag tar en misgärning bort från dig och kläder dig i högtidskläder." Då sa jag: "Sätt en ren huva på hans huvud." Och de satte den rena huva på hans huvud och hade på ham ännu tøj mens Herrens ängel stod där. Du är rättfärdig lige nu, fördi Herren har tagit ditt beskitte tøj av och givit dig rent tøj på. Det är helt, helt gratis, men inte för alla. Jesus Kristus betalte det hela, för han kostade allt. Han fick nämligen ditt beskitte tøj på och måtte på grund av det tøj lide korsets död och straff under Guds vrede på grund av dina synder. Du märket inte det kostade han allt. Men döden kunde heller inte hålla på ham, för han i motsättning till oss hade levt rättfärdigt. Han hade aldrig syndat i ord, tankar och gärningar. Därför hade han en rättfärdighetsdrakt på där han stod offrad i död. Och den drakt räcker han till oss. Han tog oss beskitte tøj och gav oss sin drakt. Det stora plästbytte han tog allt ditt, du fick allt hans. Och så är det vi kan ta textens innehåll helt in. Det är något som är skett, något han har gjort. Han har gjort oss rättfärdiga allerede lige nu. Och så peger den här verkligheten till sist in i den förlösning, eller det står härliggörelse, som vi startade med. Vi äger rättfärdiggörelsen allerede, och vi skoar in mot det att bli härliggjort i skyn, soon and very soon. Vi har varit sammen om förlösningen av vårt leme. Vi sågar, och skapningen sågar med. Och lidelsen är för intet att regna. Vi har sett att det kristna hopp och tro inte är något osäkert, men fast tillit och övervisning. Och vi har sett att ånd och Jesus beder konstant for oss. Og til sist, utvelgelsen, det at Gud har utvalgt oss i Kristus Jesus. Himmelske Far, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi takker deg for at vi må komme til deg. Du vil ikke støte oss bort på noen som helst måte. Og du vil at vi skal ta både troen og håpet fra ditt ord. Du skenker oss det, Jesus. Og minner oss om at vi har et håp om forløsning. Vil du føre oss derhen gjennom alle lidelser vi er i, eller vi måtte møde. Vi takker deg fordi du er god, og din miskunnhet varer til evighet. Og vi ber om at du vil besigne, vi har frimennighet. I Jesu navn. Amen.